I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu är vi igång. Det är toppenjakt. Jag heter Kalle.
Jag heter Lars.
Och Lill-Ove är med.
Gud vad mysigt. Vilket jävla gäng.
Vilken orutin vi har på att vara tre. Nu kommer alla prata i munnen på varandra.
Vi brukar ju aldrig vara tre. Förut var vi det i början. Men nu är vi bara två för jämnan.
Kul att bryta av lite.
Eller hur? Men, och det finns en anledning till det. Det är ju för att vi tre har ju varit tillsammans och jagat bäver, om du fattar vad jag menar, i Ångermanland.
Det har vi.
Är det Ångermanland?
Ja, det är det.
Vart går gränsen?
Ja, men det är inte svinlångt norrut, så kommer man upp mot Västerbotten där. Det är ju för ett annat län, men det blir ju, vad kan det vara, upp till Västerbottens gränsen? Vi var nog inte jättelångt ifrån den kvällen. Vi var på ett annat ställe, Kalle. Alltså från Västerbotten.
Och det är ju inte jättelångt västerut heller till Jämtland.
Ja, men det är ju en hyfsad bit faktiskt.
Ja, det kanske är. Det kanske är.
Jag kan inte hålla reda på alla landskap och regioner och län i Norrland. Det är för rörigt. Alltså man åker till Funäsdalen, då står det ju typ så här: välkommen till Härjedalen och Jämtland. Vad fan är det?
Den är ju stökig.
Den är ju jättestökig.
Då är det att det ena är region och det andra är ett landskap, eller?
Det har jag googlat många gånger.
Jag trodde ni skulle veta det här, guys.
Men det är också att man kommer in i Lappland. Mm. Det är ju lite flytande.
Det är också knasigt att det heter det, eftersom det är ju en racial slur.
Ja, Sameland.
Vi var där, vi åkte upp i torsdags morse, va, Larsson, eller hur?
Mm.
Lill-Ove, förlåt.
Ja, precis. Det var ju ändå en hyfsad, inte svinlång resa, men tidsmässigt så tog det lite tid.
Berätta, varför tog det lång tid?
Så jag gick upp här på morgonen klockan 6 för att åka. Jag hade redan packat släpet då. Och jag hade inte packat släpet själv, för att jag tyckte att det såg ut som att fyrhjulingen som vi skulle frakta med på släpet var alldeles för stor för det lilla släpet jag hade lånat av min granne Kenneth. Jag bestämde mig för att tänka så här: det kommer aldrig att gå. Den får inte plats på släpet. Jag måste ha ett annat släp. Men Kenneth sa, det här kommer visst gå. Så han kom hit och vi tillsammans med gemensam kraft körde vi på den stora fyrhjulingen på det lilla, lilla, lilla släpet. Packade bilen helt full som vanligt och åkte mot Lill-Oves residens norr om Stockholm. Och allt gick ju bra till dig, får man ju säga.
Och där skulle det packas ännu mer.
Där skulle det packas ännu mer. Det var väl också liksom lite ett problem. För vi skulle ju ha med oss upp foderspridare för att förbereda inför björnåtlar som vi hoppas få tillstånd för, som vi ska sätta upp i sommar.
Precis. Och de är ju noll tunga. Men rätt skrymmande.
De här foderspridarna ser ut lite som såna här grillarna Green Egg. Känner ni till dem?
Nej. Mm. Ja, men det är ju som en tunna med elmotor och solceller hade vi på. Och det var ju ett litet släp, ingen kåpa. Det vart ju någon riktig... Ja, vi lyckades ju lastsäkra, men det såg ju inte svinsnyggt ut. Alltså.
Vi spände fast de här foderspridarna på på fotstegen på fyrhjulingen. Det såg lite ut som att den hade två jetmotorer.
Den är ju lite svår att lastsäkra på grund av den geometriska formen. Det är som att spännbanda fast en boll. Den är både halkig och konisk.
Fan vad det är stressigt med lastsäkring alltså.
Ja, men jag tror om du ska köra upp för B-kort, alltså personbil med tungt släp, så ska du inte kopiera våran lastsäkring. Alltså det var ju noll farligt, men det var ju inte svinsnyggt alltså.
Vadå, berätta om när man tar B-körkort. B-E-körkort. Måste man...
personbil med tungt släp, då är det ju ofta, det behöver ju inte vara det, men då är det någon sån här praktisk del som har med släpet att göra. Och jag kan tänka mig att lastsäkring är väl en vanlig grej som man ska lyckas gå igenom med den som har uppkörningen.
Alltså, men hur går det till rent praktiskt? Har de med sig last då eller?
Ja, men det kan ju vara att man förstänger lasten eller använder rätt spännband. Alltså du måste ju ha en viss styrka på spännbanden beroende på hur du lastar och hur mycket lasten väger.
Men vad, alltså, det är ganska gulligt att tänka att den här examinatorn då har med sig last.
Ja, men det är ju regel. Kanske en EU-pall med någonting på och så ska du liksom förankra det på ett godkänt sätt så att det liksom inte åker runt på släpet och riskerar ställa till med något elände.
Ja, det låter ju vettigt.
Men du sa en grej där, Lill-Ove, och jag håller med dig där. Man kan ju lastsäkra på olika sätt. Jag lastar ganska mycket. Och även om båda sätten är godkända så är det någonting i mig som alltid vill eftersträva en snygg lastsäkring.
Jag var lite så.
Alltså, det är någon känsla som att nu vart den riktigt snygg. Det ser så här, jag vet inte. Motför även om den kan vara lika säker, men den är inte lika snygg.
Ja, det såg inte bra ut. Men det satt fast, så det var liksom inga konstigheter.
Ja, det såg lite ut som ett spindelnät av spännband på vårt släpp.
Och så hade vi 300 kilo majs också som skulle portioneras ut på olika ställen i bilen och på släpet. Och i lastlådan på CF-motorfyrhjulingen låg också någon säck majs. Alltså.
Men det kändes ju ändå ganska bra när vi rullade iväg. Allt kändes ju som att det satt fast.
Jo.
Vi körde och körde och körde och körde. När man kör med släp får man bara köra 80 km i timmen. Så det tar ju... Alltså jag brukar tänka sådär, när man kör på motorväg. Alltså man ibland ligger med 120 liksom. Men att det spelar inte så stor roll om man kör 120 eller 110. Det spelar liksom inte så stor roll i tid när man kommer fram. Men 80 och 110, där börjar det spela roll, märkte man ju.
Och det var ju tydligt.
Det tar ju gode lång tid att åka till... Önsköldsvik i 80.
Och så hade jag minsta dottern med mig. Och det har vi pratat om. Hon tycker det är svinkul. Eller svinkul. Hon frågar ju, hur många gånger frågade hon vad klockan var, Kalle?
Nej, men hon frågade ju typ var 45:e sekund vad klockan var.
Och så säger hon alltid, men det är inte så mycket. Nej, så nu, då har man ju svarat, nu kör man så här halvtimmesvis. Är klockan 11:45, då säger jag att klockan är 12. Och så tillägger jag direkt efter, men det är inte så mycket. Så jag förekommer.
Men, hon var ändå duktig. Alltså,
hon skötte sig.
Hon krigade på, det var ju värre med mig. Jag började ju skruva på mig redan i Uppsala. Vi kommer till Älandsbro.
Ja, precis. Strax norr om Älandsbro efter E4, då blir det kraftigt missljud i ekipaget.
Känd för sin Sibylla-restaurang.
Mm-hmm.
Det vart på tv-reklamen.
Kul.
Det vart ju någon sån här katastrof-missljud och jag kände, nu ska jag försöka vara positiv. Ja, det är bara någon sten som har fastnat mellan bromsskivan eller något.
Men ändå olustig känsla inombords.
Ja, fy fan.
Och då kände jag ju också, är det här en punktering, då är det ju bara att köra till nästa rast. Det där... Fälgen är ju helt slut ändå liksom.
Ja, för det var ju en 2+1 väg också. Ja, det var ju bara ett körfält. Så vi kunde ju inte stanna. Det var liksom helt omöjligt. Så vi körde på med det här ljudet till en rastplats. Och gick ur bilen. Och konstaterade att det var ju, som du sa, Lill-Ove. Ja, men det är ju lite gummi kvar. Men det var ju mest som en... Det var något som att hon hade linnat en gummislips runt en fälg. Ungefär så mycket.
Och fälgen, det måste ju ha, skulle det vara mörkt så skulle den ha sett coolt ut. Eller ja. Då skulle det ha spruta gnister. Och den var ju, fälgen var ju helt slut. Alltså.
Ja.
Bortom all räddning. Bedömt.
Men det var fint då, för att bara bilen bakom oss körde ju också in på den här rastplatsen och frågade om vi behövde hjälp.
Mm.
Men jag kliade mig i huvudet och sa... Jag vet inte hur du ska kunna hjälpa oss.
Han kanske hade ett däck i bagaget som passade precis, till släpet.
Exakt ett sånt däck.
Då är det standarddimension på färgen också, eller hur?
Minifärg, 13 tum. Skottkärredäck.
Ja, det är samma som på så här cykel med stödhjul. Men vi... det som är lyxigt för mig i mitt liv är att jag har ju så jävla mycket följare på Instagram. Så jag la ut då att det här hade hänt oss på Instagram. Och då var det ju genast folk som hörde av sig från, som bodde i närheten. Så världens härligaste och längsta och underbaraste Patrik.
Hjältarnas hjälte.
Hjältarnas hjälte. En pappaledig brandman, tror jag. Från Älandsbro. Hör av sig och säger att han har ett släp vi kan låna. Och du och din dotter åker och hämtar det släpet.
Mm. Och då står han ju och väntar med en miniunge, typ en bebis i famnen och en hund som springer runt på gårdsplanen. Och så bara, ja. Så man känner, ja, det var ju... Men det gick ju rätt fort. Det tog en kvart att köra dit från, ja, från där vi stannade släpet på rastplatsen.
Vad gjorde du, Kalle, medans?
Jag först hade jag ångest. Ja. Och sen pratade jag med han som hade lånat släpet av. Bad om ursäkt. Och sen lastade jag av... Börja lossa allting som var på släpet. Så vi skulle ju lasta om.
Ja, men han var ju svinhärlig. Han fick en... Jag fyllde en toppenjaktskeps med kortburkar och lämnade på verandan framför huset.
Vet du vad det sjuka var som jag fick höra sen? Att han hade köpt en toppenjaktskeps till sin tjej typ dagen innan.
What? Det var sjukt.
Så han hade blivit så glad, för då sa han så här, nu har vi varsin. Det var ju jävligt roligt.
Nej,
det var,
shit,
var det, ja, var ju sannolikt ingen lill Ove Doft i den som var nyköpt.
Signaturkepa.
Ja. Ja, men det var ju, han var ju grym, alltså, så sjukt hjälpsam och det var ju helt magiskt.
Ja, men det var ju inte bara det. Ni kom ju tillbaka med släpet och vi lastade på grejerna på det. Och sen så kom ju Patrik. Han hade lånat ett däck som passade till vårt släp. Kom till oss med sin bebis i bilen. Drog på det däcket fort som ett ögat och sen körde hem vårt släp till sig.
Ni hör ju.
Helt sjukt.
Han är helt otrolig. Så vårt släp står på rastplatsen och vi fick åka vidare med Patriks släp till jakten. Så det löste sig ju jävligt skönt det där. Det som började som en riktig katastrof blev istället ganska, ja, men liksom ändå skönt.
Men du, ska vi fortsätta? Alltså det där släpet, det var ju super, alltså lite större och kändes ju typ nytt.
Ja, det var helt nytt. Finaste släp jag sett i hela mitt liv.
Ja, och sen, då, vi kanske ska diskutera klart, eller surra klart om vad som hände med det släpet sen. Först blev det ju så sjukt skitigt. Alltså, det var ju bara lera efter vägarna där. Alltså, det såg ju, man såg ju knappt metallen på släpet. Sen skulle vi lasta fyrhjulingen någon dag senare. Då släppte jag en lastpall lite för hårt. Alltså, vi tänkte köpa fyrhjulingen på någon lastpall upp på släpet. Så den studsar upp på baklyktan. Baklyktan går sönder.
Och sen så hissar vi upp det här stödhjulet fram. Jag gör det och drar åt det fel, eller jag vet inte fan. För sen när vi kommer fram efter att ha kört med släpet så är det hjulet borta.
Minus ett på stödhjul på lånesläpet.
Stackar, ja.
Ja, fy fan. Men jag hoppas att de skickar vad vi ska swisha för.
Ja, det måste vi göra. Annars swisha. Hör av dig, Patrik. Vi måste få betala. Så det var ju det nya släpet. En trasig baklampa och ett förlorat stödhjul. Och svinskitigt.
På som lök på laxen, så i bilen på vägen upp så ska du också montera ditt kikarsikte som vi ska ha när vi ska jaga på kvällen. Eftersom du hade fått fel någonting. Vad var det?
Ja, precis. Fel baser.
Fel baser till din bössa. Vi testade ju ett kikarsikte från Delta under bärjakten. Så i bilen på vägen upp så sitter du och försöker skruva fast det här siktet. För när vi kommer fram till jaktmarken så ska ju vi ut direkt och jaga. Eftersom vi... Ja, det tog så lång tid att komma upp.
Ja, vi hade ju tänkt att få lite lugn och ro, käka lite mat i stugan, skjuta in bössan, joxa på lite. Men det var raka vägen till ån.
Men så är det ju aldrig. Vi pratade om det, Lilova, att man tänker alltid att man har så gott om tid. Hinner vi göra det här, laga lite? Mm. Men hur man än vänder och vrider på så blir det alltid halvstressigt.
Ja. Ja, men det är ju lite så. Man har ju inte tid i livet att åka en dag innan bara för att lägga på förberedelser. Det håller ju inte. Eller ytterst sällan har man ju det.
Nej, men det var ju som vi sa också, Lilo, att alltså man kommer alltid upp för sent. Just dit.
Med andan i halsen.
Och så kör man skitfort på de där grusvägarna för att man är stressad. Ja, men vi kom upp i alla fall och parkerade vid ån. Men det var ju en väldigt fin kväll.
Ja, det var ju det.
Du sköt in ditt nya sikte.
Mm.
Och jag blåste upp våra uppblåsbara kajaker.
Det var bra teamwork.
Mm. Och där man blåste upp kajaker har man ju lite erfarenhet av. Eftersom vi hade sådana när vi gjorde vårt adventure race.
Mm.
Nordic Island Adventure Race. Då paddlade vi ju ett dygn i sådana där uppblåsbara kajaker i Ålands skärgård. Åbo skärgård kanske var. Så blåsa upp sådana och bära sådana har vi ganska mycket erfarenhet av. Men det gick helt bra. Det var faktiskt väldigt, jag tyckte det var väldigt smidig uppblåsning av de här kajakerna. Nästan smidigare än de vi hade på multisporten.
Du har ju koll på de där luftpåsarna.
Ja, precis. Det är som en gummibåt. Istället för en fotpump eller vad man nu har för att blåsa upp gummibåtar så var det som en stor påse. Jag känner igen det från mitt liggunderlag har en sån påse. Som man ska använda för att inte få in kondens i liggunderlaget så att det blir kallt när man ligger på det. Men och det gör också att man... Det är som en sopsäck fast av ett liksom, sånt där friluftsmaterial. Och så fyller du den med luft och sen så snörper du åt den så att det blir som en stor boll av luft. Och sen trycker du in luften från påsen i packraften. Det funkar sjukt bra. Och på, liksom, innan vi visste ordet av så hade vi våra kajaker igång. Och din bössa var inskjuten. Och vi liksom stakade ut på Utterån.
Mm. Och då hade vi hunnit dumpa fyrhjulingen nerströms också. Så vi kunde köra tillbaka till bilen.
Just det! Jävla geni.
När var ni i vattnet på kvällen tror ni? Vad var klockan då?
7:45 kanske.
Ja, 7:30, ja. 7:45 någonting. Ja. Det var en helt magisk kväll. Alltså när vi kom ut, alltså det är ett av mina starkaste jaktminnen på jättelänge, den här kvällen på Utterån. För det är något med, det är ju, Utterån är ganska liten. Men det är ju så här, på våren är det ganska mycket vatten i den, så det kändes ju som att det var som lite översvämt. Det känns mer som att man liksom, som att någon hade gjort en vattenbana åt oss på land.
Jävla lyx.
Ja, men lite så att vi slapp gå, så vi bara kunde glida i de där kajakerna. Det var jättemysigt.
Jag håller med, det var ju sjukt härligt. Det enda man hörde var ju fågelkvitter och lite vindbrus.
Ja.
Så jädra härligt.
Jag kom ju på fredag natt, typ 12 på natten. Mm. Och så jag provar ju också på det där. Och jag ska vara helt inne på det ni säger. Jag har varit lite skeptisk att sitta och frysa i en liten packraft på en å. Men sjukt positiv överraskad. Det var ju,
eller hur?
Alltså, så himla härligt. Och just det att man glider fram och det är så tyst. Och man sitter ju bra.
Det
var en mycket mer magisk upplevelse än vad jag trodde. Jag var lite skeptisk om man ska vara helt ärlig. Att det är liksom mycket krångel och blött och kallt och liksom stök och bök. Men det var det inte.
Jag vill säga nu till lyssnarna att vi samarbetar ganska mycket med Astro Sweden. Och vi hade ju fått låna de här kajakerna av dem. Det här var ju prototyper som vi fick testa. Så jag vill bara att ni ska veta det när vi pratar om dem nu. Alltså att vi hyllar dem. Det gör vi inte för att vi är schyssta mot Astro, utan vi hyllar dem för att det var härligt att paddla i dem.
Mm. Och de prototyperna har vi också skickat lite feedback som vi har upplevt som
precis.
Man skulle kunna förbättra. Så det var ju också verkligen testa dem på riktigt med alla prylar i packraften och ja, men alla funktioner och sånt där. Och ja. Det fick vi verkligen prova.
Ja, men visst. Och det kan man ju tillägga, alltså... Den här typen av bäverjakt där man glider runt i någon liten kanadensare eller packraft, skitsamma vad det har för flytetyg, är ju, alltså jag tycker att det är så sjukt avslappnande, men det är ju kanske inte den mest effektiva jaktformen, inte i en sån här liten å i alla fall. Om du skulle ha rekat de här foderplatserna eller man ser färsk bävergnag och du skulle satt det rätt i vind, då skulle vi ju skjuta fler bävrar än vi gjorde, men det blir ju själva helheten, då alltså det blir ju en helt annan känsla att glida upp på vattnet än att sitta still på samma ställe och hålla käften hela tiden.
Och jag tror att det varit en, för mig, en mycket mer spännande och mer rolig jakt än att sitta still.
Ja.
På land, för att det blir ju lite som att du pyrsar eftersom det hela tiden tar dig framåt och spanar, lite som på toppfågeljakten runt nästa hörn och du kikar och kollar, så det vart ju som hela sträckan, vi kanske gled 5-6 kilometer, var ju spännande hela vägen. Så
att... Ja, men det är ju som att jaga i kärlekstunneln på Gröna Lund. Alltså, man bara sitter och glider och sen så ser man någonting och då blir det ju svårt, alltså det är ju det som är... Alltså effektiv, jag vet inte om det är det jag skulle använda det ordet. Jag skulle säga att det är sjukt svårt att jaga från sån här...
Nej, men det är det jag säger, att det är inte effektivt.
Ja, precis. Nej, men det är det jag menar. Ja. Alltså det är bara så... Det är, för att se bävrar är det ju effektivt, men att skjuta dem är ju inte effektivt. För att det var så svårt att få kajakerna ligga still. Det är ingen köl på dem, så att den vänder ju hela tiden i strömmen och i vinden och beroende på hur djupt det är på olika ställen och så här. Så när man la an och siktade så fick man ligga och paddla med ena handen i vattnet. Där. Sjukt ovärdigt.
Men då, lite som en tvålkopp. Och det skickar vi också. Att vi vill ju se att det är en kör på dem så de blir mer... Alltså vi inte har tendens att snurra lika mycket. Liksom.
Mm. Ja, men exakt. Mm. Men vi kom ju på en metod efter ett tag. För vi såg ju bäver nästan direkt när vi kom ut. Alltså det var ju sjukt mycket bävergnag. Det kändes ju jättebra det också. Det var skönt att sitta med kajaken efter att ha suttit hela dagen i bilen. Vi var liksom äntligen framme. Fåglarna kvittra och plötsligt så ser vi bäver.
Ja, det tog inte många hundra meter efter den där ån innan vi såg någon rackare.
Och jag kommer inte ihåg om det första kontakten var att vi hörde en som plaskade, men det var ju annars ett sätt som man ofta upptäckte dem på, att de upptäckte oss först och gjorde ett sånt där oroligt plask i vattnet.
Vad hade ni för vind den kvällen?
Blåste mycket mindre än när du och jag var ute, Lars, men vinden i ryggen.
Ja, vi hade dålig vind.
Ja, just det, det blåste samma som för oss.
Det är det som är stökigt, man ska ju, om vi skulle ha haft rätt vind då skulle vi vara tvungna att paddla mot ström, så det kändes ut som något alternativ alltså.
Men vi kom ju på efter ett tag att en metod för oss att liksom komma till skott var ju att dra och försöka paddla in i riset på sidorna. För just eftersom det var högt vatten i ån, så var det ju ganska mycket ris som stack upp ur vattnet på många ställen. Där kunde man liksom kila fast sig ibland. Ibland så försökte man kila fast sig med glädloss och sådär.
Alltså så, ibland kändes man som en riktig sopa, som en parodi. Jag vill inte skrämma den här bävern. Jag vill in till land. Jag måste paddla jätteförsiktigt. Och så sen försöker man alltså,
dra sig
in
olika...
med handen, få tag i någon ris. Och så sen tror man att man sitter fast i riset och bävern är fortfarande kvar där borta. Och så sen släpper man, tar upp bassan och glider man ut i strömmen igen.
Ja, men vi har väl, alltså, precis innan, för du kommer ju till skott sen och lyckas skjuta en bäver. Och precis innan du skjuter så säger du till mig att jag ska putta till din kajak lite. Så att du får bättre vinkel.
Och du och jag, lilla Ove, hade ju en jättebra hopp som vi ett försökte fånga med ett zoomobjektiv, vilket är ju stökigt i sig.
Jag tror du skulle lösa det bättre än mig.
Ja, men så tänkte vi, enda chansen är att vi skråar över till andra sidan. Och du kom ju över. Men när jag skulle skrå efter dig så bara, nej, tog ju strömmen tag i mig. Precis då började vi bäven simma och tittade upp mot oss. Jag ville ju hamna på där du satt.
Jo.
Men jag hamnade ju typ 20 meter nerströms.
Jo. Men det var ju svinkul den händelsen. För då ser vi en bäver. Och inledningsvis, då tror jag inte den har sett oss.
Nej, det vi låg först hade den ingen aning om att vi var där.
Och så då simmar den in och ut, fram och tillbaks i en vik, alltså på ån. Men det var ju stökigt att skjuta därifrån, vi lyckas kila fast oss. Så det var ju någon manöver försöka ta sig över, men då skete sig.
Jag tror han fick vinna av oss till slut. Jag tror inte han brydde sig att vi var där på det sättet.
Men det var ju känslan.
Ja.
Men det blev ju några boomskott för oss två, Lilove. Men till slut så lyckades du skjuta en bäver.
Det var ju kul. Men det var ju, ja, men det är ju stökigt. Men första kvällen, hur många obs hade vi, Kalle? Såg vi 15 obs eller?
Ja, jag tror det. Men vi misstänker väl att det var ganska mycket samma som vi stötte framför oss i strömmen.
Ja, men det lärde jag vara det.
Men ändå, absolut. Det var otroligt mycket bäver. Det var nästan alltid bäver liksom.
Ja, men vi la tre jakt. Jag och Kalle jagade två första kvällarna och jag och Lars sista. Och vi hade ju, jag vet inte, har vi haft men typ 25 bäver obs.
Bäver fanns
det gott om. Jag fick med oss en hem.
Glöm inte min lilla läskiga bebisbäver som satt
och stirrade. Den där måste du
vadå?
Berätta, Lars.
Nej, men just innan vi var framme där vi hade lämnat bilen, då var ju klockan 11:30, så var det ganska skumt ute. Och då hade vi några bäverobs. Så kommer det, om du kommer ihåg i slutet, så blir det som ett smalt, blir som en S-kurva där den tajtar ihop sig. Precis när jag kommer runt kurvan, när det är så ganska mörkt också, så sitter det en minibäver. Jag tror det var en bisamrotta först på en liten grästuva. Och nollrädd, jag glider ju förbi den på kanske 3 meter. Och sitter där och bara stirrar med rött i ögonen. Och jag stirrar tillbaka. Så bara, ska jag ta bössan, vad ska jag göra nu? Och så bara stirrar han på mig så läskigt. Och så bara, noll rädd, så bara glider ner lite så här långsamt.
Men shit.
I ål.
Det var främt. Alltså, jag vet inte vem som varit mest paff. Lars eller bävern?
Ja. Mest troligt jag.
Men sen hade jag, andra kvällen var ju vi en liten större. Det var ju en å till och med. Jag och Kalle.
Ja, det här första kvällen hette ju Utterån, så det är också precis. En å. Men alltså, jag skulle säga nästa är ju som en älv.
Ja, men precis. Det andra kvällen där.
Ja.
Och då var det ju redigt strömt på några ställen. Vi gick ju land på ett ställe där vi kände att här, det är inte ens nära att man vill skjutsa iväg sig med en liten packraft ut för det här. Sen kom vi och paddla och så kom vi runt en kurva och så ser man bara, det var inte riktigt lika strömt, men ändå bra strömt. Och då var det som för sent. Jag låg mitt i fåran och hade ju hört att det var lite strömt. Men jag tänkte, det här blir inga problem. Men då var det ju betydligt mer strömt än vi trodde det skulle vara. Så då var det ju bara ge sig ut över det där. Och jag hade ju inte spänt fast det här skyddet heller. För att man inte ska få in vatten i kajaken. Så i något sånt där svall. Det bara sköljde. Jag var helt dyngsur. Från, ja, men från bröstryggen ner över hela arslet. Det åkte in vatten mellan Gore-Tex-byxorna och underställen.
Ja, för vi blev ju blöta första dagen också. Så därför tog vi på oss Gore-Tex-kläder andra dagen. Ja. För att vi skulle bli mindre blöta. Men det förslog inte i den här dödsforsen.
Ja, det var ju spännande faktiskt.
Ja, men jag var ju, alltså, det var ju svinläskigt. De, alltså, ja. De klarar ju det, de här kajakerna. Men de är ju inte jättestabila. Det är ju liksom lite som att sitta på en grytlapp. Liksom, på en räfflad yta. Du känner ju allt som händer under dig.
Ja, den vek sig. Exakt. Nästan i de största. Man känner att den liksom viker sig över vågorna i strömmen.
Och jag hade ju spänt fast det här skyddet över så att den skulle få vatten i. Men det spelar ingen roll, kan jag säga. För den här dödsforsen. För den lyckas knöla in vatten och i princip vattenfylla min kajak ändå.
De är ju förvånansvärt stabila att liksom tippa över på kant. Som om man jämför med en vanlig kanot.
Just det.
För eftersom de är så platt och bred och man sitter så lågt. Men åka en fors, så dels så är det ju läskigt att man vrider ju så lätt. Ja.
Man fick ju kämpa lite för att hålla den fören framåt. Alltså.
Ja, har man inte fyllt den riktigt hårt med luft, kan jag tänka också som du säger, att den viker sig lite när den kommer emot någonting. Och läskig känsla.
Men de löste det, alltså de löste det bra. Det var ju aldrig, jag hade ju aldrig känslan att det var nära att man skulle tippa över.
Men nej, det var det ju inte. Ja, men alltså det var bara, vi hade ju också jämfört med första kvällen på Utterån. Vi hade sett så sjukt mycket bäver. Kom till ett nytt ställe, inte lika mycket bäver. Istället jätteläskiga forsar. Så man kände ju såhär, vad gör vi här? Men man blev ju kall och blöt. Och vi hade ju bäverobs här ganska ofta här också. Och jag lyckades bomba på, jag bommade två gånger ändå. Men det var ju inte alls lika njutningsfullt andra kvällen. Och inte alls lika
nej,
mycket
men det var det inte.
Spår heller, bävergnag.
Nej.
Men det var en fin kväll ändå. Det som man kan säga om bäverjakt i Norrland så här års, det är ju ganska långa dagar. Alltså det är ju ljust i princip dygnet runt nu. Så att man var ju alltså tillbaka i kojan. Om man är i toppfågeljakten så är det ju ganska mycket kojtid. Då kan man ju börja dricka öl vid 3:30 på eftermiddagen. Nu var det ju liksom att man fick en öl 12:00 på kväll på natten.
Det bara gå och lägga sig.
Det bara gå och lägga sig.
Fördelen är ju om man inte ska upp på morgonen också att jaga, så kan man ju ta sovmorgon.
Vi tänkte att vi skulle upp och jaga på morgonen alla dagar. Men vi, så fort vi kom till kojan vid midnatt så kände vi så här, det här kommer ju aldrig gå, vi skiter i det.
Alltså ska man jaga nu den här tiden på året när det nästan är ljus dygnet runt, då är det bättre som du och jag sa, Lilova, att man vänder lite på dygnet. Så man jagar kvällsjakten, grillar lite, myser lite kanske kring 1-2 och sen tar man morgonjakten, sen sover man, tar man tupplur på dagen.
Just det. Ja, men det känns som ett bättre upplägg, annars blir det att man delar upp dygnet i 2 dygn nästan.
Ja, och så gå och lägga sig 2 timmar och sen upp helt, man är helt förstörd för en månad framåt.
Nej, det blir ju noll njutning.
Om jag hade gjort det där att jag skulle grilla mitt i natten och sen jaga igen, glida, då har jag nog glidit och sovit hela vägen. Som Boromir i Sagan om ringen, han är död och ligger i den här kajaken.
Du vaknar i forsen.
Vaknar i Östersjön.
Ni får skjuta en brinnande pil på mig för att jag ska vakna. Men där innan vi drog till den här större dödsforsen så var vi också och hälsade på Näsjämtens kennel.
Ja, men precis.
Berätta.
Ja, men det var ju en bra känsla. Vi var ju där, alltså det är ju jämthunden som jag har hemma nu. Hon är förvånansvärt tyst där. Oklart vad hon håller på med, hon kanske slaggar. Hon sover, alternativt busar över tid. Men det var ju kul. Vi fick ju kolla på valparna. Jag bestämde vilken valp jag ville ha. Vi surrade med Mats. En jävla härlig individ, sjukt seriös uppfödare. Vi filmade lite och surrade lite om jämthundsavel och hur man väljer valp och vad man vill ha för, alltså hur ska en duktig jämthund fungera, vad ska man kolla efter. Och, ja, men det var ju, så drack vi kaffe.
Det gjorde vi verkligen.
Föga förvånande.
Och fikade. Men det var också ganska bra inspo för mig eftersom jag har ju också ganska, alltså Mats har ju väldigt många hundar. Men han bor också liksom lite på gårdsaktigt, så han har fina hundgårdar och en stor rasthag och så här. Så det var ju bra inspo för mig, för att jag bor ju också så och har ju också möjlighet att ha till exempel en rasthage. Så det var väldigt kul att se hur han hade det. Bland annat så har han då en som en stor hage med en 80 stängsel som är väl, ja, men det känns som att den är som två fotbollsplaner typ.
Ja, de var ju rejäl alltså.
Ja, och där stoppade jag hade med mig Kakan, nej, Nadja och Kerstin upp. Alltså min långa korsning och min jämthunds unghund hade med mig upp. Och de fick vara de hade inte haft så kul när vi jagade bäver. Så de fick istället vara i den här rastgården då, i rasthagen. Ja, men det var liksom kul att se hur han hade löst det med det här staketet. Och, för om jag tänker att jag ska göra likadant så är det bra att veta vad han har dragit för erfarenheter. Så jag frågade, har du grävskydd? Och det hade han inte. Det ångrade han, sa han. Och det fick ju vi också bli varse, för att 10 minuter senare så var Kerstin lös. Då hade hon tagit sig ut under staketet någonstans. Men hon, som tur var, sprang hon till oss och skulle kolla på alla andra hundarna. Och då blev hon ju bland annat utskälld av sin farsa, så att hon blev helt rädd.
Också som inspo, Kalle, likt dig har ju han en damm. Men,
ja!
Men han har ju röding i sin damm.
Ja, oh, det är ju fränt.
Fan vad cool. Det är inte odlad röding heller. Han har ju fiskat upp dem i någon bäck och sjö, så har han dem där.
Fan vad coolt. Ja. Ja, men han har ju, det är med duk och en liten fontän för syresätta. Jävligt, jävligt inspirerande.
Det var det också ins på. Men, alltså det här med rastgården, det är ju, Mats berättar ju, han har ju satt pejl på hundarna någon gång när han haft dem där. Han är och jobbar, och så då finns det ju lite så här, de kan hoppa upp om det är blött och något tak och ligga under om det är soligt eller regna. Men det var ju någon som bara fastän sa, han sprungit typ 25 kilometer på en dag.
Ja, ja. Mm.
Det är ju hyfsat gratis motion också.
Så jävla skönt att slippa tänka att man måste gå 25 km med dem på kvällen när man kommer hem från jobbet.
Lill-Ove, berätta lite om valet. Det var ju 7 valpar och alla var målade med nagellack i nacken.
Ja, men precis. Det var ju fiffigt. De hade ju, det var ju 6 tikar.
Hur gick valprocessen till i din skalle?
Den är ju svinsvår alltså. Jag var ju 2 att välja. Parningsvalpen, alltså han som har hanhunden, om han vill ha, så brukar det alltid vara inom hundavel, att han som äger hanhunden får en valp för att han bistår med pappahund, och då får de även välja först.
Och det är ju det som min, alltså Kerstin är ju Mats parningsvalp från den parningen, eftersom han äger pappa.
Och då var det, jag hade ju surrat mycket med Mats veckan innan och fått liksom lite intel hur, och det ska ju också tilläggas, det är ju sjukt svårt att välja rätt hund genom att kolla på valpar. Du kanske får vissa egenskaper, alltså du kan ju se vissa saker som du kanske kan tänkas bli bra hos en, i det här fallet en älghund, men det är ju lite lotteri. Men han har ju följt dem jättemycket, hans fru har ju följt dem jättemycket, så jag har ju surrat mycket med Mats och de tyckte att det var liksom en lagom framåt, hon verkar orädd, nyfiken, trygg. Och det var hon med grönt nagellack i nacken. Och den som valde först valde med rosa. För hon hade jag också kollat, alltså när man bara kollade på bilder, då kändes det som att hon var superfin och sådär. Men då föll valet på den gröna.
En jävligt lyxig grej som jag fick höra där, det var ju att det hade varit någon jättekänd jämthundsdomare och hälsat på.
Ja, men precis.
Och Mats hade frågat så här, vilken skulle du ta? Han hade varit hängt lite med valparna i domaren. Och sen hade Mats frågat så här, vilken skulle du ta om du skulle välja en? Och då hade han sagt grön.
Så det var... Ja, och det var ju fler som hade gjort det. För Mats har ju han kör ju svinmycket ideellt arbete med älgjundsklubbar och håller på att utforma nya bestämmelser kring jaktprov. Och så är svinseriös med avel och hundhållning. Det känns ju som en... Känns som han älskar jämthundar och jakten. Kul. Och lägger sjukt mycket ideell tid på det. Men det var ju fler som också hade sagt sådär, ja, men jag skulle ta i den gröna. Och den gröna blev det. Hon heter i papperna Näsjämtens Luna hemma hos oss. Men hon heter ju Blixtra hos oss.
Blixtra.
Ja, men hon är, det känns som en jävla karaktär på något vis. Det kanske alla tycker om sina valpar. Men hon är ju lite full i fan. Känns väldigt trygg. Hon brötar på och hoppar in i papplådor. Och trycker sig in mellan cyklar i förrådet. Och hon känns framåt och trygg. Och ganska orädd.
Det gick ju jättebra när vi hämtade henne också och åka i bilen.
Ja, men faktiskt.
Det gick ju förvånansvärt bra.
Och sen Övik Sollentuna. Då pep hon lite i början. Men sen var det som att... Ja, det gick också svinbra. Hon spydde på minsta dottern en gång. Ja. Det tyckte inte dottern var roligt.
Nej.
Men den resan gick bra. Nej, det känns jäkligt bra känsla alltså.
Gud vad kul. Vad spännande det ska bli att följa henne.
Vad kul, vad mysigt.
Det här fårskinnet som vi har fått av er, Kalle. Mm. Från kärret, från hela lammfår.
Ja.
Det var ju tydligt att de kom in i vardagsrummet, lyfte på näsan, sprang fram till det där fårskinnet som var över någon päls och började tokslita i det. Så vi har ju fått rensa på lite grejer i huset här.
Blixtra kommer att bli en bäverhund, för du luktade ju bäver när vi kom dit.
Jädrar.
Och hade bäverblod på det, så hon kommer ju bara gå på bäver.
Bäver och får.
Ja, på söndagen flodde vi ju bävern som jag sköt och sen åkte vi hämta valp.
Perfekt.
Så det luktar ju duktigt med bäver om mig. Sannolikt.
En annan inspo-grej som jag vill säga om näsjäntens kennel var ju att han, därför att jag är sugen på att gjuta platta i min hundgård för att det verkar som att Kerstin äter sten. Det känns inte bra, så jag tänkte gjuta en platta där. Men då hade Mats både gjuten platta och hade några hundgårdar med trädgårdsplattor i. Alltså så här stora betongplattor.
Mm.
Och han sa att betongplattorna var mycket bättre. Att det där inne kisset bort bättre och då fräts inte betongen sönder det. Av det fräna kisset. Så nu har jag räknat ut att jag behöver 210 trädgårdsplattor till min hundgård.
Det är helt träningspass.
Och 300 meter Gunnebo stängsel till inhägnaden.
Ja, det ska jag ha också. För en sån där rasthage måste jag ha. Det är helt... Jag har en fårhage som är tom. Där det är förberett med det är elstängsel och det finns ett litet hus. Det hade bagglammen i vintern innan jag slaktade dem. Och den skulle vara perfekt. Problemet är bara att den är precis bredvid grishagen. Och jag tror att mina hundar skulle skälla rätt mycket om de hela dagarna såg mina grisar som ser ut som vildsvin.
Stark rekommendation, hämta inte alla betongplattorna med det lilla, lilla släpet.
kul att du nämner det, för att på vägen hem så var jag, då skulle jag köra hem själv eftersom ni stannade kvar och jagade en dag till. Jag hade andra åtaganden hemma som jag tyvärr inte hann hem till eftersom jag åkte till Älandsbro.
Hade du snittfart 37 km i timmen?
Hem, ja.
Nordvästra Ångermanland till kärret.
Jag har då lyckats fixa två gamla sketna vinterdäck som passar på släpet av en annan kille i Älandsbro. Så jävla schysst. Så jag åker och hämtar dem, åker sedan hem till Patrik på någon slags kurs. Jag träffade hans sambo och hennes pappa. Hon jagar förresten där vi drog upp, där vi parkerade fyrhjulingen dag två. Lilloe.
Mm-hmm.
Alltså vid Storfors, Dödsforsen. Där jagar hon älg.
Ja, vad fränt.
Ja, det var jävligt sjukt. Vad heter det? Studsviken.
Locksta, Studsviken.
Ja, ja, där jagar hon. Hur som helst. Jag kommer dit och ska då liksom lasta om och sätta på de här, det här nya däcket på den nya, på vår gamla trasiga släpkärra. Löser det ganska snyggt, känner mig rätt snidig. Surrar med dem ganska mycket under tiden, frågar dem, de har en fin hund som springer omkring. Jag lyckas köra på fyrhjulingen, liksom få fast den jävligt bra. Jag känner mig jävligt stark, liksom. Nu ska jag äntligen börja rulla, för det var ganska ångestladdat det här. Liksom. Byta däck, passare, kommer det liksom funka, ja, ni vet.
Ligger efter i tid.
Får rapporter om att barnen längtar så mycket efter mig så att de håller på att bli galna och så här. Så jag är liksom ganska pressad. Men nu är jag ändå på rull. Nu liksom, säger hej då till dem och börjar köra mot Stockholm. Kommer väl 5-6 mil. Det är så här 2+1 väg igen. När det blir två körfält i min riktning så kommer det upp en kille bredvid mig och pekar bak mot släpet.
Och
det sänder ju så här kalla kårar längs med ryggraden. Fy fan vilken ångest. Så jag bara svänger in direkt. Men då finns det vägren som man kan köra av. Det är liksom inte staket på yttersidan. Så jag kan köra ut i vägrenen och parkera bredvid E4. Jag går ur bilen och kollar bak på släpet. Och då står då det här nypåsatta däcket rakt ut. Och det som har hänt då är ju då att jag har ju inte efterdragit bultarna, utan jag har dragit fast dem lite löst. Jag tänkte, när jag har hissat ner släpet och fått på fyrhjulingen, då ska jag dra åt dem ordentligt. Och det glömmer jag. De har ju då skakat loss. Två bultar sitter kvar. En är halvt utskruvad, eller båda är halvt utskruvade. Den ena lyckas jag skruva in igen. Den andra försöker skruva in igen, men den blir lite böjd, så den drar jag av. Samtidigt som lastbilar och liksom, lördagstrafiken susar förbi mig på E4. Och jag bara, fuck. Så då, Bara att jag liksom lyckas få fast de här igen är också så här, jag visste inte om jag hade en domkraft i bilen. Jag har ju aldrig kollat det. Jag visste inte, och jag hade så jävla tur också för den hylsan som var till mina däck på min bil passade på hylsorna som var på släpet.
Oh.
Och det var ju inte självklart.
Nej, det är inte självklart. Det var väldigt osannolikt.
Så det var sån jävla flax. Men då står jag då alltså med en bult på ena sidan, fyra bultar på andra sidan. Jag börjar gå längs bak längs E4 för att se om jag kan se de bultarna som har ramlat ur. Går väl 1,5 kilometer eller någonting. Och då har jag också den här tanken så här, alltså det här är ju pinsamt, men att jag tänker så här, alla som kör förbi, de kanske inte kollar så noga, men annars så ser de ju att det är jag.
Nu har det slagit slint. Men du, det måste ju nästan vara ett otjänligt försök. Om den där bulten lossnar, lär den ju flyga duktiga tåg.
Ja, men exakt. Men vad fan ska jag göra? Jag går där lite planlöst, men jag ser ingenting. Jag går tillbaka till bilen, skruvar loss en bult från andra sidan, det däcket. Så jag då har 3 på den sidan och sätter i det på andra sidan. Så då har jag 3 på ena sidan och 2 på andra sidan.
Men du, får jag bara fråga, hur hårt drog du då? Då lär du ju draget duktigt hårt. Alltså.
Då drog jag för kung och fosterland. Mm. Alltså jag var rädd att jag skulle dra av dem trots att de inte var snea. Så att dra av huvudet på muttern.
Färgkorset växer.
Ja, men i princip. Där är man ju rätt stark också om man håller på mycket med marklyft. Så jag tog i satan.
Men hade du färgkors med dig? Eller spärrskaft?
Nej, utan jag hade ju då den här hyls... Alltså det är någon sån där som ingår i domkraftsupplägget i min...
Ja, den.
Du hade någon skaft i den i alla fall.
Ja, exakt.
Skaftet fick jobba.
Ja, det fick jobba. Men sen så började jag köra... Jag bestämmer för jag måste prova. För då kollar jag också upp att Biltema, det är 3 mil till Biltema i Birsta utanför Sundsvall. Så först tänker jag att man ska lämna släpet och köra till Biltema och tillbaka. Men jag vågar liksom inte lämna fyrhjulingen på ett olåst släp bredvid E4. Det kan ju vem som helst bara koppla på och dra. Så det vågar jag inte göra. Så då börjar jag köra. Och det som är så läskigt då är att jag ser ju inte släpet. Jag ser ingenting bakom.
Ja, det är så smalt det där också.
Och sen har jag hundskåpet på. Så jag ser liksom ingenting. Så jag åker där i blindo. Släpet kan lika gärna ha ramlat av. Jag vet liksom inte om det. Så jag kan också bara vara en kille i en Ford Ranger som kör i 50 på E4.
Så tror jag att en EPA-traktor som har glömt sätta ut skylten.
Men så då så kom jag fram till Biltema Birsta och där så köper jag nya bultar och ett fälgkors. Och för de på nya bultarna så passar inte min hylsa. Och sen monterar jag dem på där ute. Så åker jag hem med 4 på ena sidan och 3 på andra sidan och tar mig hem.
100 bultar och 10 varmkorvar.
Men
exakt så. Vi har ju också inte ätit någon lunch. Klockan var ju typ 2:30 på eftermiddagen. Jag käkade en jävla marsipanägg jag hade i bilen.
Det slutar ju inte där heller. För på kvällen när jag och Lilove kommer tillbaka från våran tur på Utterån. Så i Volvon så här, pling, låg däcktryck vänster bak. Och det har typ hänt en gång att det varit så här snabb temperaturskillnad. Men vis av erfarenhet, jag är så sjukt mycket punkterad för man åker på de här grusvägarna och överallt. Så mycket riktigt, när vi kom upp till kojan så var det ju plattare än de andra. Men vi hade ju sån tur att det var för en gångs skull en pyspunka. Så på morgonen så hade vi ju, vad ska vi haft, 1,5 bar eller?
Ja, men typ. Det hade inte pyst något mer under natten.
Nej, alltså. Så när vi väl vackert kom iväg och flott bäven och alltihopa så pratade du med en i byn. Han hade en kompressor så vi fick ju pumpa mitt däck där. Och sen pumpade jag i Övik, Umeå, Skellefteå, Piteå.
Åh, vilken harmonisk hemresa.
Men det där är ju en erfarenhet, för jag har haft så många bilar som har punkterat. För att idag när man köper en bil standard så är ju däcken, citat, däckgubben, som tunna som kondomer. Och nu vill man ju sälja bilar, det är säkert tjänar mer pengar på. Så man skickar med kompressor i bilen i ny bil eller punkaspray.
Just det.
Men du kan alltid beställa en bil med ett riktigt fysiskt reservdäck som ligger klassiskt under där bagageluckan. Ja. Men de vill ju sälja lagerbilar som de snabbt kan få ut. För att annars måste man byta den där plåten i Jan XC60. Och då blir det en liten special edition. Sånt. Men jag sa det, jag kommer väga köpa en ny bil om jag inte får. Och jag har använt det däcket 4 gånger.
Men alltså, det där tycker jag är rimligt. För jag tror att jag har gjort det faktiskt. Jag har sagt så här, jag vill ha ett extra hjul. Ja. För att det är ju sjukt värt. Annars kan man ju på riktigt bli strandad.
Ja, men för det intresset vi har också. Första gången sa han, ja men du är Volvo en kol. Ja, men vad hjälper det? En gång fick jag punktering av att fiska upp i någon lax här. Och ringde Volvo en kol. De bara, nej men närmast är ju där. Eller vart ligger det här? De har ju ingen aning om Norrland vart det är. Ja, vi kan skicka en från Sundsvall. Ja, men jag är i Ritsen. Ja. Det är liksom 4 dygn när ni kom upp till Ritsen och med en bergare.
Ja, men jag har en gång fått punka i Borgafjäll. Då fick ju en taxi åka 17 mil enkel väg för att hämta ett nytt däck till mig.
Och jag tappade nyckeln i älven en gång också för i kolen ficka.
Och fy fan, vilken ångest.
Så jag kom in och då ringde jag Volvo en kol. Och han bara, ja men är du helt säker på att du inte låst in den? Jag kan låsa upp bilen så kan du komma. Men jag vet att jag hade med mig. Håll inte på. Och sluta med att han säger bara, men har du ingen fru? Ja.
Jo. Vad han ville ha, vad raggar han på dig?
Jag vet, jag betalar väl inte en dyr premie för att jag ska ringa till dig och du säger ring till din fru ifall hon har reservnyckel kan åka med. Det slutar med att jag frågade vilken assistans de har avtal med. Och då var den gubbe Älvsbyn. Så jag fick ju hans nummer och han bara, ja men du är där på den där lilla parkeringsfickan där längst den vägen. Så han visste ju mycket väl, så han kom ju och hämtade mig. Och då drar de ju bara ner den till närmsta serviceställen och sånt där. Jag sa, men det är ju ett fel håll, jag ska ju norrut. Ja, ja men jag tror jag kunde köpa till för någon hundning så drog han den till Luleå. Men erfarenheten, man ska alltid ha med sig ett reservdäck.
Och inte ha hål i fickorna.
Och inte ha hål i fickorna.
Ja men det var väl den största erfarenheten vi drog av den här helgen, det är ju att vi ska aldrig ha ett för litet släp.
Aldrig någonsin mer.
Och vi vill också ha kåpa på släpet.
Ja.
Alltså det var ju lite...
Och ramper.
Det är ju sekt när det bara jävlas alltså.
Ja. Ja. Men det var ju tur att det gick smärtfritt i skogen när vi höll på att bygga där.
Exakt.
Brobygge, etc. Men det kanske är ett helt annat avsnitt.
Nej, men vi kan väl nämna det också. Vi skulle ju förbereda för de här björnåtlarna. Så vi skulle få själva spridarna på plats, men inte sätta igång dem då. Det skulle ju vara 200 meter från väg. Och det skulle vara, man skulle försöka hitta en bra plats och sådär. Och det gick väl sisådär för oss att ta oss dit med fyrhjulingen. Vi höll på ganska länge. Vi har filmat där också, så jag antar att vi kommer lägga ut det någonstans. Men vi försökte bygga en bro med några stockar över en bäck. Och lyckades ganska bra. Men sen fegade du ur, Lilove.
Ja, men jag tänkte ju, det var ju härligt ändå. Att vi såg ju på lite olika sätt på det där. Det var lite kul att hålla på och joxa på. Jag hade ju också blodsockerfall. Men vi hade ju, det var ju en stock. Alltså fyrhjulingen, fan, den tog sig fram helt sjukt bra. Men det går ju inte att köra, det går inte att dränka den i en bäck och förvänta sig att den ska komma upp på andra sidan. Men det var ju bland annat en stock som vi skulle placera framhjulet på med fyrhjulingen som hade legat i vattnet och var hal som såpa. Så jag tänkte så här, om den här tippar ner i bäcken, för det var kanske var en halv meter ner till bäcken, så var väl bäcken en halv meter djup.
Mm.
Och man får den här fyrhjulingen över sig, då är det ju det sista man gör.
Som tredje part, oberoende tredje part, så var jag besiktare den bron dagen efter när jag och Lilo var tog reda på allt stök där. Så måste jag ändå ge poängen till Lilove, att ni tog rätt beslut att köra över den där bron med fyrhjulingen.
Alltså rätt beslut för livet, fel beslut för innehållet vi hade kunnat skapa.
Så är det, men jag sa ju också till Lilove, det märks att vi har passerat 40 nu. För några år sedan så hade det bara, ja klart vi ska köra över den där. Lätt.
Så vi fick istället bära då i alla fall de här, vi fick ta 50 kilo majs var och gå upp för en lång backe.
Ja, det var fan maxpuls innan man var framme alltså.
Ja. Ja, ni får kolla på, vi lägger ut någon film någonstans sen, får ni se.
Vi har ju filmat det, och jag och Lilove satt ju upp den andra platsen dagen efter. Det var inte lika brant där.
Nähä, skönt.
Ja, det var lite lättare att ta sig dit och då sket vi. Ja, men det gick ju faktiskt smidigt.
Ja, det gick förvånansvärt smidigt.
Ska vi utvärdera grejerna vi fick låna av Astro lite, eller?
Ja.
Och då börjar vi med de här upplösbakajakerna, som vi inte vet vad de heter. jag är verkligen för dem. Jag tycker att de var jättebra. Mycket för att jag gillar det där konceptet. Och jag tycker man satt ganska bra i dem. Det finns massa förbättringspotential.
Ja, jag är också jätteför. Och jag har kanske varit den som varit mest mot från början. Men jag är jätteför dem.
Och de surrar ju om en tvåmansmodell också. Men det är ju, de har ju lite jobb att... Det är ju som sagt en prototyp. Så vi har ju skrivit vad vi tycker som ska åtgärdas. Och det, ja, men det kommer ju säkert bli en bra produkt och ganska smidigt. Du kan blåsa upp den rätt fort, ta inte så mycket plats, du kan ha den i bagaget. Det blir som en ryggsäck när man har en normal stor ryggsäck. Mm. När man har fällt ihop den liksom, mm, och packat ihop den.
Men och är svår att skjuta ifrån, men liksom ändå värt för att man tar sig fram så bra och det känns smidigt liksom.
Jag tänker att man skulle kunna flugfiska från en sån där.
Absolut. Mm. Absolut, jättebra för det.
Men vad ska du göra med flugorna när du har fångat dem?
Ja. Ge dem till fiskarna.
Ja.
Siktet har ju du utvärderat, Lill-Ove.
Ja, det finns ju en film på Instagram. 8,5 av 10 bävrar.
Ja, men säg vad det heter då. Delta.
Delta. Delta Titanium.
1,5.
1,5 till 9 gånger 45.
Jag la ju ut det här klippet när jag var pumpade luft någonstans där i Västerbotten. Och så jag kommer inte ihåg vad det hette eller förstoring eller objektivet. Så jag skrev ju bara någonting. Så jag sa, Lill-Ove kommer se och rätta det. Och mycket riktigt så har du varit inne och rättat
redigerat
texten.
Ja, det känns som ett allround-sikte som av Guds nåde. Det känns ju jätteanvändbart.
Ja, men verkligen. Ja, men bra förstoringsspann. Alltså drevjakt, gå med hundkikare. Ja, men det går ju att använda. Bäverjakt funkar ju också svinbra till.
Alltså min kritik mot siktet är, alltså det, för jakt i skymning så är det där 44 är lite litet.
Ja, ja.
Ja, men det är lite, ja, men det, ja, men precis. Och det tog vi också med i filmen där. Alltså ska du vaka vildsvin i absolut sista skjutljuset, då finns det ju sikten som har bättre prestanda. Så är det ju.
Vi var ju jättedumma där, Lill-Ove, när du och jag var ute. För då hade vi ju både det siktet och mitt med 56 glugg.
Mm.
Som också hade det. Vi skulle ha jämfört då halvtår på natten där.
Ja, men det skulle ju vara spännande.
Alltså. Fan vad dumma vi är.
Mm.
Och med tältet då?
Ja, men svinmäktigt ju.
Vilket härligt koncept att man spänner upp det mellan träd.
Ja, vi fick låna ett sånt där trädtält. Det är som ett tält som är som en trekant med ett spännband i varje hörn som man då spänner upp mellan tre träd.
Och där tänker jag att tältet är ju mer, vi surrar lite om det, mysig grej med barnen och familjen sådär. Om man får själv kanske man, ja, smackar upp, kan man sova lite hur som... happ som hipp. Men en familjegrej med det här, jättemysigt. Speciellt,
sjukt,
ja, speciellt med barn.
Barnen skulle bli tokare där.
Ja, verkligen.
Nej, men det finns ju, det man ska ha i åtanke det är att du ska vara hyfsat triangulärt. Alltså du, där har de tre fästpunkterna ska liksom, det går liksom inte att bara ta tre träd, då blir det ju för slappt.
Det måste vara lika långt mellan alla träden ungefär.
Ja, men precis. Och det kan inte vara för kort mellan träden. För då går det liksom inte att spänna. Däremot var ju spännbanden rätt långa. Så det går ju att vara ganska långt mellan träden. Men alltså, är du i en skog så lär det inte vara något större problem. Alltså skog med stora träd, då lär det inte vara något större problem att hitta ett ställe och spänna upp det.
Och det var ju fint att det kom med en sån här filtduk som man spänner runt stammen. Så att man skadar barken.
Ja, men precis. Och så går det ju att välja som vi gjorde. Sätta upp det utan att använda regnskyddet. Då ser man ju rakt upp i himlen. Då är det bara typ som ett myggnät, om man ska säga. Som ett taket. Sen finns det ett regnskydd om man tror att det ska bli dåligt väder. Eller om man vill ha vindskydd och sådär.
Sen körde vi stövlar också. Vad heter de? Jag kommer inte ihåg det.
Jag kommer inte heller ihåg. Du glömde dina. Jag har dem hemma hos mig.
Har du det? Fan vad bra. Mm.
Och dina kängor.
Glömde de också?
Jajamän.
Stövlarna var toppen. Vi kommer inte ihåg vad de heter. En annan grej som var kul var att det är en kniv från Mikael Tam.
Ja, men precis.
Som funkar rätt dåligt för att sticka bäver med.
Ja.
Men som jag faktiskt har i bältet över tid nu. För att den är så smidig. Jag gillar ju knivsidor så där det är enhandsfattning. Alltså du får upp och ner kniven med en hand.
Ja, men den där var ju en smidig kniv. Jag flådde ju bävern med den och det gick ju jättebra. Och det följde med diamantbrynet i den, Kalle. Det har jag också hos mig.
Mm. Ja, men snyggt.
Och det var ju kul. Vi körde ju, brynde på den lite och det var ju skillnad. Men den funkar superbra som flåkniv och jag kan tänka mig att den funkar superbra att ta ur djur också. Alltså med längden på bladet och inte så här superspetsig liksom.
Ja, men jag kan också rapportera att den funkar jättebra för att öppna fodersäckar och skära kött och korv. Och, alltså, den det känns som en bra allround kniv.
Du är förtjust i Mikael Tam.
Kul.
Hörrni, vad mysig helg det var. Det känns som extra mysigt nästan att hänga med er i helgen.
Ja, men det var ju så jävla kul att se er och få hänga lite och greja på med allt möjligt. Vi var ju igång hela dagarna, kändes det som.
Ja, för fan vad man inte...
Ja.
Alltså, det jag pratade om det här förut, men alltså, när Britta har egen tid att hon åker så här till Italien med sina kompisar bara ligger vid en pool. Och jag kommer hem som ett jävla vrak för att jag inte har sovit någonting och druckit massa öl och kört bil 98 timmar.
Men man är igång hela tiden och dricker för lite vatten och äter för lite mat ofta. Så man är igång, man tänker inte på att man är igång hela tiden.
Nej, men det var ju det kollades hund, hämtades hund, satte upp foderspridare, jagades, logistik med släp. Vi flängde ju runt över tid alltså.
Ja, vi hade ju, den enda nedtiden vi hade var ju när vi sov. Typ 5 timmar första natten, 6 timmar andra natten. Mm. Jag vet, var det ju konstant jävla påslag.
Det är perfekt. Men det blir, alltså det är ju vanlig ordning. Man har begränsat med tid och så vill man hinna allt.
Men det var härligt i alla fall. Och kul att testa grejerna från Astro Sweden.
Hur gick det att skicka tillbaka alla grejer, Lars? Jag såg du fick någon retursedel. Alltså, Kalle, du drog ju med släpet, du drog ju med storpickelsen. Så jag och Lars stod ju där med jättestora kartonger och grejer. Alltså, vi maxade Volvon med pryl med en punktering.
Du har ju ändå nött Tetris som barn, det är ju tydligt.
Ja, verkligen.
Jävla mardröm att skicka posta tillbaka och vika dem snyggt.
Ja, men det var svinbra. Någon kvinna från Astro Sweden skickade returfraktsedlar. Jag tejpade igen dem. Det gick ju någon meter tejp för att återanvända de där kartongerna. Mosade ner alla grejer. Åkte till Hemköp i Domsjö. Och tanten bakom disken där, hon bara... Ja, kan du bära in dem åt mig va? Jajamän, det går fint.
Det var typ 1,5 meter gånger en meter största kartongen.
Man fick ju vända på dem för att de skulle gå in i den jävla packvagnen som Postnord ska hämta. Så jag bar in dem på utlämningsstället, postcentralen på Hemköp i Domsjö. Så det löste sig.
Skickar du med bävern?
Jag har bäverskinnet i frysen hemma. Det ska vi lämna till våran kontakt, Martin. Vad heter Martin Liljegren?
Holm.
Och det ska skickas på beredning. Sen ska det bli skärtlapp åt Lars.
Gud vad fint.
Åh, jag har verkligen saknat att ha dels på skoten och när man är ute på vintern och så här.
Men du skulle ha skjutit den där lilla du kunde ha som en sån där dricka underlägg fast bäverskinn.
Vi sa att man skulle göra ett par kalsonger av ett bäverskinn.
Alltså en BH, det är fast bara för ena bröstet.
Ja. Ja, men det kan vara till. Skjuter din bäver, bered skinnet. Det kostar en slant, men det är så sjukt fina skinn alltså.
Ja, det är underbart. Det är liksom det finaste med bäverjakten nästan, att man får de där fina skinnen. Och det är också, det var ju så man höll på förr. Mm. Jag har ju sjukt mycket bäver förr.
Och bäverkroppen ligger också i frysen. Den ska, under förutsättning att åtlarna blir godkända, hamna på en björnåt eller tanken.
Och det är, visst är det så att man får bara lägga grejer som har bott i skogen får man lägga på?
Ja, men precis. Mm. Du får inte lägga ren, eller?
Nej, bara vilda djur.
Ja, vilda djur.
Det blir dålig stämning om man lägger en ren.
Så inte kebabrulle och korv och makaroner.
Men det kan ju vara, skjuter ni någon vildsvin i sommar, Lars, det kanske inte är så sannolikt att du gör det i Luleå, men Kalle, om det är någon som är dåligt skjuten eller som du inte har tänkt äta upp, så frys in den när du är gullig.
Hörrni, tack för idag.
Tack för idag.
Kolla på YouTube, Toppenjakt. Kolla på Instagram, Toppenjakt. Kolla på skogen. Ha en toppenjakt.
Dag.
Hörrni, ha det så bra. Puss och kram.
Tack för idag.
Tack för idag. Hej då. Hej, hej.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.